Låt oss be. Kära himmelske Fader, vi tackar dig för att du har sänt din son till vår räddning. Vi ber dig att få nåd att kunna meditera över vad hans lidande betyder för oss. I Jesu namn. Amen. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen, låt oss bekänna. Jag, fattig, syndig människa, bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss bedja. Himmelske Fader, du som inte skonat din egen son utan utgivit honom till döden på korset för vår skull, sänd din ande i våra hjärtan så att vi förlitar oss på din nåd och får evigt liv. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi läser Kristi lidandes historia, femte akten. Vad Kristus gör och lider på Golgata och vad som sker i hans dödsstund. Första stycket: Jesus bär korset. När de hade hånat honom tog de av honom manteln och satte på honom hans egna kläder och förde bort honom till att korsfästas. Och han bar själv sitt kors. När de förde bort honom grep de en man som kom från landet, Simon från Cyrene. På honom lade de korset för att han skulle bära det efter Jesus. En stor folkmassa följde honom, bland dem många kvinnor som sörjde och grät över honom. Då vände Jesus sig om och sa till dem: Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, utan gråt över er själva och era barn. Till det kommer en tid då man ska säga: saliga är det ofruktsamma, det moderliv som inte har fött och det bröst som inte har gett di. Då ska man säga till bergen: fall över oss, och till höjderna: dölj oss. Ty om man gör så med det friska trädet, vad ska då inte ske med det torra? Två andra brottslingar fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom. Och de förde Jesus till Golgata, det betyder huvudskalleplatsen. De gav honom vin att dricka blandat med galla. Han smakade på det men ville inte dricka. andra stycket, Jesus lider på korset. Där korsfäster de honom och tillsammans med honom två andra, en på var sida och Jesus i mitten. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. Men Jesus sade: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Pilatus hade också låtit göra ett anslag som sattes upp på korset. Där stod Jesus från Nasaret, judarnas konung. Det anslaget läste många judar eftersom platsen där Jesus korsfästes låg nära staden och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska. Då sa judarnas överste präster till Pilatus: skriv inte judarnas konung, utan skriv att han har sagt sig vara judarnas konung. Pilatus svarade: vad jag har skrivit, det har jag skrivit. Soldaterna som hade korsfäst Jesus tog hans kläder och delade dem i fyra delar, en åt varje soldat. Också livklädnaden tog de, men den var utan sömmar, vävd i ett enda stycke, uppifrån och ända ner. Därför sa de till varandra: vi ska inte skära sönder den, utan kasta lott om vem som ska få den. Ty skriften skulle uppfyllas: de delade mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Så gjorde nu soldaterna. Vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria, som var Klopas hustru, och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sa han till sin mor: kvinna, se din son. Sedan sa han till lärjungen: se din mor. Och från den stunden tog lärjungen henne hem till sig. Folket stod där och såg på. De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sa: du som bryter ner templet och bygger upp det på tre dagar, hjälp dig själv om du är Guds son, och stig ner från korset. Också överste prästerna och de skriftlärda och de äldste gjorde narr av honom och sa: andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels konung. Han måste stiga ner från korset, så ska vi tro på honom. Han litar på Gud. Nu får Gud rädda honom, om han har honom kär. Han har ju sagt: jag är Guds son. Även soldaterna gick fram och hånade honom. De räckte honom surt vin och sa: om du är judarnas konung, så hjälp dig själv. En av brottslingarna som var upphängda där skymfade honom och sa: är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss. Men den andra tillrättavisade honom och sa: fruktar inte heller du Gud, du som är under samma dom? Vår dom är rättvis, vi får vad vi har förtjänat, men han har inte gjort något ont. Och han sade: Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade: amen säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradiset. tredje stycket, Jesus dör. Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker som varade ända till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst, Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder, min Gud, varför har du övergivit mig? Några av dem som stod där hörde det och sa, han ropar på Elia. Jesus visste att allt redan var fullbordat och han sa därefter, för att skriften skulle uppfyllas, jag törstar. En av dem sprang då och fyllde en svamp med ättikvin, fäste den runt ett spö och gav honom att dricka. Men de andra sa, låt oss se om Elia kommer och tar ner honom. När Jesus hade fått det sura vinet sa han, det är fullbordat. Och Jesus ropade med hög röst, Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Och när han sagt detta gav han upp andan. Och se, då brast förlåten i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade. Gravarna öppnades och många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar. De gick efter hans uppståndelse ut ur gravarna och kom in i den heliga staden och visade sig för många. När officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände blev de mycket förskräckta och sade, denne var verkligen Guds son. Allt folket hade samlats för att se på och de slog sig för bröstet när de såg vad som skedde och vände hem igen. Men alla hans vänner, också de kvinnor som hade följt honom från Galileen, hade stått på avstånd och sett detta. Bland dem var Maria från Magdala och den Maria som var Jakob den yngres och Joses mor, samt Salome. De hade följt Jesus och tjänat honom när han var i Galileen. Det var också många andra kvinnor som hade gått upp till Jerusalem tillsammans med honom. Eftersom det var tillredelsedag och judarna inte ville att kropparna skulle hänga kvar på korset över sabbaten, det var nämligen en stor sabbatsdag, bad de Pilatus att de korsfästas ben skulle krossas och kropparna föras bort. Soldaterna kom därför och krossade benen på de som var korsfästa tillsammans med honom. Först på den ene och sedan på den andra. När de därefter kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben, men en av soldaterna stack upp hans sida med sitt spjut, och genast kom det ut blod och vatten. Den som har sett detta har vittnat för att också ni ska tro, och hans vittnesbörd är sant, och han vet att han talar sanning. Till detta skedde för att skriften skulle uppfyllas. Inget ben ska krossas på honom. Och ett annat skriftställe säger, det ska se upp till honom som de har genomborrat. Thank you. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Jag vill hos dig förbliva som återlöste mig, och dig mitt hjärta giva och alltid älska dig. När Herre du mig sluter ut i din kärleksfamn, jag lugn och trygghet njuter i denna sälla hamn. Amen. Jesus säger på korset: min Gud, varför har du övergivit mig? På Golgata offras Guds son som ett lamm som förs bort till slakt. Vid första anblicken ser det ut som att Jesus sak har gått förlorad. Men det vi läser i femte akten är höjdpunkten på Herrens plan. Evangeliernas skildringar av Jesu offerdöd, det är ett mäktigt budskap om Jesu lidande och det pris som vår försoning innebär. Predikan ska därför handla om meningen med Jesu lidande. Det första vi ska tänka på, det är det som handlar om Jesus slutgiltiga lidande. Jesus slutgiltiga lidande. För Jesu lidande, det började ju egentligen inte med skärtorsdagen och långfredagen. Man kan säga att det började redan med omskärelsen. Alltså att gå in under mänskliga livsvillkor. Flykten till Egypten är en annan sak. Och alla de många olika svårigheter som han fick stå ut med under de många tysta åren av sitt liv. Detta att han var utan synd och i allt rättade sig efter Guds ord. Ja, det måste ha gjort att han både som barn och som vuxen blev anfäktad och förföljd av oomvända människor i sin omgivning. Men när Jesus på skärtorsdagens natt blev gripen och dömd till döden och på långfredagen gisslad och korsfäst, ja, då utstod han sitt slutgiltiga och sitt värsta lidande. Vi kan indela hans sista lidande i tre delar. Vi kan börja med den fysiska smärtan. Det är lättast för oss att se det som är på utsidan. I Getsemane blev Jesus bunden och brutalt bortförd under knuffar och slag till Stora rådets domstol. Inför Stora rådet blev han dessutom slagen i ansiktet. Och sedan, hos Pilatus, så var det soldater som gisslade honom. Man piskade honom alltså. Och det var ett straff som var så svårt att vissa kunde avlida av det. Till korsfästelsestraffet hörde att den som blivit dömd själv skulle bära tvärbjälken till avrättningsplatsen. Något som Jesus inte orkade fullfölja. Utan Simon från Cyrene fick ta över bjälken efter ett tag. Korsfästelsen var en av romarnas allra värsta straff. Dödsstraff. Om man nu tänker på fysisk smärta. I vår tid så har vi ju sett liknande saker med halshuggningar i Libyen. Och den jordanske piloten som blev bränd i en bur. Och andra som mötte samma öde. Att brännas levande, det är ju förstås något förfärligt. Men korsets smärta är mer långvarig. Och också sådana saker sker i vår tid i Irak idag. Med kristna som blir korsfästa av Islamiska staten. Och det är ju så, det används medeltida perioder eller metoder. Som vår utrikesminister sa för några veckor sedan, men sedan tog tillbaka. Men i alla fall, i allmänhet så dog en människa som blev korsfäst efter cirka 48 timmar. Men det kunde även hända att de kunde hänga på korset i en 4-6 dagar innan de dog. Jesus som redan utsatts för grov tortyr under de här piskrappen, alltså piskrapp med vassa hakar som slet upp ryggen. Ni som har sett Passion of Christ har sett hur det gick till. Och det Mycket troligt att det var så det gick till. För det var sådana redskap som romarna använde på den tiden. Men Jesus i alla fall, som blivit utsatt för mycket sånt, han dog efter bara 3 timmar på sitt kors. Men då var hans verk fullbordat. Vi ska också komma ihåg att den fysiska smärtan inte var hans enda eller värsta lidande. Och nu kommer vi över till den inre biten. Så det andra Kristus fick stå ut med under sitt nu sista och slutgiltiga lidande, det var skammen. Korsfästelsen var det skamligaste sättet att dö på. Den korsfäste blev berövad sina kläder. Möjligen fick han behålla ett höftkläde. Och där på korset hängde han, utblottad och naken för allmänheten att titta på och kommentera. Och det vet vi ju med oss själva hur roligt det är att få kommentera. De bästa fotbollsspelarna i världen, det vet ni väl, det är de som sitter hemma och kommenterar Sportnytt. Men det är också så på så många andra områden i livet. Så den femte akten målar för oss en lång rad av människor som hånar Jesus. Först nämns folket som gick förbi honom där han var korsfäst. Och de spottade på honom och skakade på huvudet och sa: du som bryter ner templet och bygger upp det på 3 dagar, hjälp dig själv om du är Guds son och stig ner från korset. Det var ju egentligen den allmänna opinionen som hade skrikit: korsfäst honom, korsfäst honom. Och människan är sig lik idag när Jesu efterföljare blir misskrediterade. När de blir nedvärderade på dagens torg, som är massmedia, och mobbningsmekanismerna som fanns då, de är de samma nu, psykologiskt sett. De flesta gör som de flesta, tycker som de flesta och är nöjda med det. Men vad som är sant, det är inte alltid första prioritet. Vad som är rätt inför Gud föraktar man just för att man tror att majoriteten bestämmer även i andliga frågor. Till och med i USA finns det ställen nu, det har debatterats denna veckan om att restauranger är tvungna att servera på homosexuellas bröllop. Annars så kommer de att fällas för diskriminering. Alla, även sådana som inte vill ha någonting med sånt att göra, ska vara tvungna att ställa upp på det. Men det är ju faktiskt så att även om människor spår, slår sig för bröstet och så vidare, så är det ändå till sist Gud som rår. Det är för att han låter oss leva som vi lever. Men när nådatiden är slut, då kommer domen. Det är därför så viktigt att hörsamma kallelsen i tid. För inför Gud gäller bara en sak, att ha synderna förlåtna. Särskilt svårt att föra till rätta, det är de som är förhärdade. De som tror att de själva är något stort i Guds ögon för att de har en fin släkttavla eller en hög ställning i samhället och templet. Högmodet gör att somliga av dessa inte vill ta emot Jesu ord. Nykomlingen Jesus ska inte tro att han har något att hämta i Jerusalem. Att översteprästerna och de skriftlärde mer värnade sin egen ställning som ledare än sin ställning inför Gud själv märks när de talade nedsättande ord om Guds son och sa: andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han som är Messias, Israels konung, stig nu ned från korset så att vi får se det och tro. Han har satt sin förtröstan på Gud. Må nu han frälsa honom om han har behagat honom. Han har ju sagt: jag är Guds son. Och det ligger verkligen en utstuderad elakhet i dessa hädiska ord. Och misstolkningar av det Jesus hade sagt och allt det underbara som han hade gjort. Vi kan ana hur ivrigt djävulen frestade honom, alltså frestade Jesus att visa sin makt. Det var inte det att han inte kunde utradera dem allihop. med bara sitt blotta ord. Han hade kunnat stiga ned från korset och hämnas, dela jordens planet i mitten. Men Jesus gjorde inte det. Jesus föll nämligen aldrig i en enda synd. Han är det fläckfria lammet som tar bort världens synd. I vår tid så är det ju ofta så att man misstolkar godhet med svaghet. Men Jesus, han har verkligen all styrka som finns. Och det är det som är så stort, att han går in frivilligt under korset. För att han älskar dig och mig. Ett sånt budskap kan inte missförstås. Och det är därför som korset, bara korset, kan skapa en äkta tro på Jesus. Eller på Gud. En saliggörande tro. Sedan kommer de romerska militärerna. Och de hånar också Jesus. Och härmar därmed judarnas ledare. Är du judarnas konung, så hjälp dig själv. Hur ska vi se på det? Jo, som hedningar så hade de troligtvis dåliga förutsättningar att se att Jesus är frälsaren som profeterna hade utlovat hundratals år före. Det är en sak om man har tillgång till Guds ord men inte tillämpar det på sig själv och det man möter i tiden. Och andra sidan, att inte ha fått lära sig något om den enda sanna guden. Jesus visste detta och bad för dem som inte visste vad de gjorde. På så vis så har han visat också oss hur vi ska be för dem som förföljer oss. Den bönen öppnar också våra hjärtan att älska nästan, även fienden, på ett sätt som kommer från Guds egen ande, som enskilda individer. Sen är det en annan sak att det är överhetens uppgift att använda världslig makt för att hålla ordning inom landet och skydda landet från yttre fiender. Men som om inte detta då var nog, hånade till och med de båda rövarna den korsfäste. De hånade Jesus och sa: du är ju Messias, hjälp då dig själv och oss. Jesus svarade inte på en sådan dumhet. Han visste att det var rätt att mördare straffas. Det är inget fel att en mördare blir korsfäst i biblisk mening. Och det var inte en hjälp att rymma de behövde, dessa människorna. Utan de behövde Jesus sinne. Och det fick de när de hörde vad han sa, när han bad, och vad han inte sa. Jesu heliga person gjorde intryck, alltså även när han var fastspikad på korset. Och så småningom så ändrade den ene av rövarna sig innan det var för sent. Och genom bönen "Jesus, tänk på mig", så öppnades himmelrikets port. Och det är på samma sätt en ångerfull människa blir förlåten och räddad för evigheten av Jesus idag. Genom att i tro och bön vända sig till honom. Den sista kategorin av smädare, alltså sådana som hånar Jesus, ja, det var ju Pilatus själv, landshövdingen. Även om han inte var närvarande på Golgata, så då deltog han ju på sitt sätt genom att han hade beordrat att de skulle sätta upp en skylt på korset med texten "Jesus från Nasaret, judarnas konung". Och med de orden så ville han kanske smäda i första hand judarna. Men på ett sätt var det också ett sätt att smäda Jesus. För det var ju så att Pilatus trodde inte att Jesus var en konung. Till sist kan vi till hånandet av Jesus räkna också att han blev korsfäst utanför staden, utanför Jerusalem. Med det ville man markera att han var utstött och förkastad av både Gud och människor. Och det är också metoden idag mot Jesus. När världens barn i skola, i släkt och på arbetsplatser fryser ut Guds barn. Och vi ska lära oss från att vi är 6 månader gamla att bli rädda för att hamna utanför gänget, utanför gemenskapen. Det är viktigt att vi kommer in tidigt på dagis så att vi lär oss beroende av våra jämnåriga. Det är viktigt att vi inte blir för självständiga människor. För då kan vi ju börja bli kristna i ett ateistiskt majoritetssamhälle. En ganska vanlig företeelse är att bekännande kristna utestängs också från arbeten som de utfört bra, men där deras tro upplevs som en sten i skon. Så var alltid beredd på det. Den oanvände tål inte närheten av något som hör Gud till. Det bara är så. Vi får gilla läget. Det tredje och svåraste är Jesu lidande. Vad var det? Jo, det var ju förstås att han blev övergiven av sin himmelske fader. Det skedde vid 6:e timmen eller klockan 12 och varade till klockan 15. Jesus ropade: min Gud, varför har du övergivit mig? Jesus visste varför han blivit övergiven. Men han ropade som han gjorde därför att Psaltaren 22 handlar just om Messias lidande. Att vara övergiven av Gud, det är att bli sänkt ned i helvetets avgrund och mörker. Detta för oss obegripliga mörker, ändlösa ondska, det blev avbildat under de 3 timmarna genom att solen förmörkades. Och under den tiden så sa Jesus ingenting, utan han led i tysthet. Han led ett evigt syndastraff, det som vi människor var skyldiga att lida i all evighet på grund av all vår synd, alla dumma ord, alla dömande tankar och så vidare. Guds son, som själv är evig till sitt väsen, trädde in i den tidlösa tillvaron och led det oändliga straffet på en ändlig tid. Han kunde det eftersom han är både sann Gud och människa. Och vi kan inte föreställa oss hur svårt detta lidande var, men vi kan genom den heliga andes nåd tro att det skedde, och att det skedde för oss, till godo för vår evighet. Och därmed kommer vi över till predikans andra och sista del, som ska handla om meningen med Jesu lidande. Hans sista lidande, det var att hjälpa andra. Det är en viktig poäng. Så något kort om detta, att han led för att hjälpa andra, med betoning på andra. Allt vad Jesus led, det led han för andra, inte för sin egen skull. För själv hade han hade ju ingen synd. Och aldrig hade han fallit för någon frestelse, utan han som den enda hade levt fullt heligt och rättfärdigt. Att Jesus tänkte på andras bästa, ja, det kommer ju fram på flera sätt i 5:e akten. Först kan vi tänka på det han sa till de kvinnor som grät över honom på hans väg till Golgata. Han sa: ni Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, utan gråt över er själva och över era barn. Ty se, den tid kommer då man ska säga: saliga är de ofruktsamma, de moderliv som inte har fött barn och de bröst som inte har gett dig. Då ska man börja säga till bergen: fall över oss, och till höjderna: skyl oss. Ty om man gör så med det friska trädet, vad ska då inte ske med det torra? Kristus såg framför sig hur svårt det skulle bli för mammorna och deras barn i Jerusalem år 70. Staden skulle intas, och nästan ett par tusen år av förskingring väntade sedan runt om i världen. Och det skulle drabba ättlingarna till dem som sa: må det komma över oss och våra barn. Då när Pilatus hade tvått sig fri. När Jesus bad de gråtande kvinnorna att gråta över sig själva och sina barn, så var det alltså ett varningens ord och uppmaningens ord att omvända sig innan det blev för sent. Jesus tänkte inte på sig själv. Nej, han tänkte på andra. Hans omsorg genom att varna ges för att han vill alla människors eviga väl. Den omvändelse som behöver ske, det är till frälsaren som gett sitt folk, gett sitt liv för både jude och grek, och som i dopet skänker sitt goda och skapar ett nytt gudsfolk. Att Jesus tänkte på andra kom också fram i det han sa i korsfästelseögonblicket. Istället för att klaga, istället för att uttala förbannelser, vad gjorde han? Han hade ju kunnat skrika över sina bödlar. Nej, istället så bad han för dem, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Soldaterna visste inte att det var Guds son de korsfäste. Så därför ville Jesus att hans far skulle se skonsamt på deras gärning och frälsa dem. Jesus menar alltså att det är ju en synd att lyda order när det är någonting ont som man gör. Man kan inte bara skylla på det. Och det får många följder för oss att vara noga med vårt samvete så att vi inte följer efter och lyder människor mer än Gud. Vi ska försöka lyda överheten så mycket vi kan. Om det blir tvunget att ske ett val så ska det vara klart. Annars så begår vi en synd mot Gud. Och uppsåtlig synd, det gör inte en omvänd kristen. Utan en uppsåtlig synd innebär ett avfall. Men Jesus han bad i alla fall för dessa som hade gjort fel. Men inte så att de skulle få förlåtelse utan omvändelse och tro. För det gäller ju alla. Men Jesu förbön för dem var en bön om nåd. Nåd till omvändelse, nåd till tro. Och vi kan märka att Jesu bön blev uppfylld. För det står faktiskt om officeraren och de krigare som korsfäst Jesus att de blev mycket förskräckta och sa, så var då denne man rättfärdig och Guds son. Att Jesus tänkte på andra människor. Det kom också fram när han tänkte på sin mor Maria. Dittills hade han själv tagit hand om henne. Och det var ju det vanliga i den kulturen och ligger liksom i den mänskliga naturen på något sätt att man vill ta hand om sin familj. Men nu överlät han omvårdnaden till lärjungen Johannes då han sa, mor, se din son. Och till Johannes, son, se din mor. Ett rörande exempel på Jesu hedrande av sin mor och det fjärde budet med andra ord. Han tänkte på andra. Tänker du på andra? Att Kristus tänkte på andra märktes inte minst då han förbarmade sig över den ene av de två rövarna. Och denna rövare hade ju först deltagit i smädandet men hade under sin sista timme ångrat sig och bekände öppet att han hade kommit till tro på himmelrikets konung när han bad Jesus, tänk på mig då du kommer i ditt rike. Och frälsaren var inte sen att svara, sannerligen säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Det är verkligen trösterikt att Jesus led och att han gjorde det för att hjälpa oss förtappade syndare. Det stryks under av det som hände i Jesu dödsstund. Då brast förlåten, alltså draperierna, i Jerusalems tempel mellan det heliga och det allra heligaste där arken stod. Det var ett tecken på att vägen till Gud för oss syndare nu är öppen. Genom dopet och tron på Jesus så kan vi nu idag träda fram inför Gud utan att behöva slå ner blicken. Också i evigheten så får vi träda fram inför Gud tack vare för Jesu rättfärdighetsklädnad som vi har på oss. För den sätts på oss genom dopet och tron. Det står att jorden skalv och klipporna sprack när Jesus dog. Och det syftar framåt den yttersta dagen. Då Gud ska göra en ny himmel och en ny jord. Men de som litar på Kristus behöver inte vara rädda. För Jesu död öppnades också gravarna och många heliga som var avsomnade stod upp. De gick ut ur sina gravar och kom efter hans uppståndelse in i Jerusalem och visade sig för många. Och detta är vad Gud ger, liv och återliv åt det som var dött. Se vilken salighet Jesus har berett åt oss alla. Och det är den som ges oss i dopet och nattvarden. Den yttersta dagen då Gud ska döma alla och göra om hela den nuvarande skapelsen. Ja, det är en fruktansvärd dag för dem som inte har trott. Men för Jesu lärjungar så blir det ju en underbar dag, befrielsens dag. Och det är därför det är så viktigt att du tar vara på den heliga andes kallelse medan tid är. Det är därför det är så viktigt att läsa Guds ord så som det står och applicera det på dig själv och nyktra till och försöka applicera Guds ord på vår tid idag. Om vi hade gjort det så hade alla bibeltrogna lutheraner varit med i missionsprovinsen idag till exempel. Om man försöker tänka efter lite och sluta leva i någon slags självbedrägeri. Så stäng inte ditt hjärta för vad Herren vill säga dig om vad som är sant, så som dåtidens människor gjorde, som bara höll sig till de mäktiga ledarna i templet. Vänd om i tid så som en rövare som inget eget har att komma med. Det får vi alla göra. Och följ Jesus utan att tveka. Han bevarar dig i tron när du troget håller dig till ett rent och klart förkunnat Guds ord. Till en kyrka som predikar hela budskapet, även om det möter motstånd. Och ta emot det som vi är sända att säga, Guds ord. Så som Guds ord, vilket det förvisso är, säger Paulus. Ta emot näring för tron i nattvarden och biktens avlösning. Och bre om kraft att följa Guds ord. Och frimodighet att stå för sanningen och kärleken. Dessa två skapar frukter, sådana frukter som vi fick se när Jesus gjorde intryck på korset. Och när anfäktelserna kommer, när du tvivlar på din egen frälsning, jag ser då på den sårmärkte och korsfäste Jesus som lovar dig en plats i paradiset på grund av vad han har gjort. När vi ser Jesus på korset tänker vi på vår sanne vän och frälsare som inte tänkte på sig själv utan gjorde allt för oss. Med sin död betalade han priset för våra synders förlåtelse. Och genom tron på honom får du därför evigt liv och evig glädje med en ny kropp i de nya himlarna och på den nya jorden. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Helige, allsmäktige Gud. Gud Fader i himmelen, Herre Guds son, världens frälsare, Herre Gud, du helige Ande. Vår oss nådig. För alla synder, för lögn och vidskepelse, för allt ont, för djävulens grymhet och list, för pest och hungersnöd, för krig och världsbrand, för ondskans makter i himlarymderna, för uppror och splittring, för eld och våda, för ond bråd död, för den eviga döden. Genom din heliga födelse, genom ditt kors och din död, genom din heliga uppståndelse och himmelsfärd, i frestelse och fall, i välgång och lycka, i dödens stund, på yttersta domen. Vi arma syndare beder dig att du leder och bevarar din heliga kristna kyrka, att du sänder trogna arbetare i din skörd, att du med ordet giver din ande och kraft, att du gör ditt namn känt i hela världen, att du enar alla trogna, så att det blir en jord och en herde. Milde Herre Gud, att du förunnar alla folk fred och endräkt, att du skyddar och bevarar vårt fosterland, att du välsignar våra hem och för de unga på dina vägar. Att du tröstar alla bedrövade och svårmodiga, att du undsätter alla dem som är i nöd och fara, att du vederkvicker och hjälper alla sjuka, att du välsignar allt gott verk, att du förbarmar dig över alla människor, att du nådigt hör vår bön. Herre allsmäktige Gud, du som hör de botfärdiga suckar och tröstar bedrövade hjärtan, hör den bön som vi i vår nöd bär fram och hjälp oss så att allt ditt onda som djävulen, världen och vi själva tillfogar oss genom din andes kraft blir till intet gjort. Så vill vi frälsta från allt ont i din församling alltid tacka och lova dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Fader vår, här i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.